Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin, där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein och nu sitter jag här med Per Andersson som förvaltar Spilta småbolagsfond. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du har sagt att du är trött på kategoriseringen värdebolag kontra tillväxtbolag. Varför då?
Jag tycker det är en väldigt trubbig indelning och förenkling av hur man ser på bolag faktiskt.
Varför?
Ja, om vi tänker oss ett bolag som har en unik produkt eller tjänst, då kan de också sätta priset på den produkten och tjänsten. Och då leder det sen till ett ökad omsättning och ökat resultat och därmed ökat aktievärde och bolagsvärde. Motsatsen är ett bolag som inte kan styra priset. De har egentligen bara kostnadsbasen att jobba med. Och det går ju att skära kostnader ett tag, men på lång sikt så är det ohållbart. Det kommer inte öka aktieägarvärdet genom att bara skära kostnader. Så att jag tror att man blandar ihop värdebolag med att kalla dem alla billiga bolag ska vara värdebolag. Men har man ingen tillväxt i bolaget så växer inte bolaget på sikt i alla fall.
Så du översätter i ditt huvud när folk pratar om värdebolag så tänker du att här är en billig aktie?
Ja, delvis är det så. Men min poäng är att man får se upp så man inte blandar ihop. För vissa bolag kommer vara billiga alltid på grund av att de inte har någon strukturell tillväxt helt enkelt. Sen finns det då fall där man kan hitta de här bolagen som är undervärderade. Och det är det som, men då finns det ju en underliggande tillväxt och att de kan sätta sitt egna pris på produkterna och tjänster.
Det är väl något av ett småbolagsförvaltares uppgift att hitta undervärderade aktier, eller?
Ja, jo, men det är ju det vi gör och jag gör varje dag. Men jag tänker på att man får verkligen se upp så man inte rör ihop detta. Så att allt som ser billigt ut relativt hur börsen är värderad. För att börsen är ju ett genomsnitt om vi säger så. Så att vissa bolag är billiga och andra är dyrare. Och det gäller att identifiera, är det för dyrt eller är det för billigt?
Du har varit förvaltare på Spiltan Fonder sedan 2008 och förvaltare sedan 1997. Vilken kris tycker du har varit mest lärorik för dig liksom personligen som investerare?
Ja, det är ju IT-bubblan helt enkelt. Den är mest lärorik. Man jagade då exponering mot IT-sektorn på alla möjliga sätt och man jagade index. Och man blev slav under index och exponering mot branschen. Så man glömde bort att köpa bra bolag utan man köpte bara exponeringen. Och man glömde bort värderingen också. Många bolag tjänade ju inte ens pengar på den tiden.
Gjorde du också något misstag där?
Ja, det gjorde jag absolut. Det var på där jag var då så skulle vi ha exponering. Så man köpte i princip vad som helst. Man kunde köpa Investor för att få exponering i Ericsson exempelvis. För att komma åt den sektorn. Och det är ju inte riktigt så att man tänkte då på är det bra bolag alltid. Utan det var exponeringen som var. Och det har jag lärt mig en hel del av.
När man säger så här, ja men det lärde jag mig en hel del. När kom liksom insikten? Är det något år senare eller var det precis när det small liksom?
Nej, det kom senare faktiskt. Det tar tid att analysera vad hände här liksom. Hur gick det här till? Och vi var ju många i samma båt, vilket naturligtvis inte spelade någon roll. Det var jobbigt i alla fall. Men det tog ett tag innan man liksom kunde analysera det med så här, nyktra ögon helt enkelt. Men det är en bra lärdom. Mycket bra.
Jag tänker när man är förvaltare, det handlar också lite om så här, självförtroende och våga och ta risker och så där. När man får en käftsmäll om man säger så. Hur har du gjort för att komma tillbaka och våga liksom ta lite risk igen?
Ja, men det allra viktigaste är att man har en investeringsfilosofi i botten som vi har hos Spiltan Fonder och den följer vi. Och Sen har vi då träffat bolagen och vi har dokumentation på alla beslut vi tar. Märker man sen då att en investering går åt fel håll, så har man ju nedskrivit vad man har för uppfattning, eller hade för uppfattning. Och när man ser att det här inte uppfylls, då får man egentligen krypa till korset och acceptera att här blev det fel. För vi har ju aldrig facit i förtid, men analysen görs ju så gott vi kan. Och så tror man på någonting, så tror man på det. Men då gäller det att följa det noga, och ibland så blir det fel. Och då får man krypa till korset helt enkelt.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen, och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Jag tänkte vi skulle prata lite om fondens innehavare. Och ett av dem är Midsona som är verksamt inom hälsosam mat. Varför har ni dem?
Ja, det är väldigt spännande bolag. De är ju stora på ekologisk mat. 60% ekologiska produkter. Sen så också transformationen från animaliska till växtbaserade produkter ökar ju kraftigt. Och de har varit med och konsoliderat den nordiska marknaden. Och nu är de ute i Europa. De är i Spanien, Frankrike, Tyskland. Och penetrationen på ekologisk mat, exempelvis i Tyskland, det är bara hälften som i Norden. Så där tror jag att det finns en enorm potential för Midsona.
De bygger någon stor fabrik här i Spanien. Och de gjorde det istället för att köpa ett bolag inom animaliska produkter, kan man säga, eller?
De gör en tilläggsinvestering i en befintlig fabrik. Ja, så gör de. Och det var billigare, jag tror det var 35 miljoner kronor ungefär. Det var billigare att utöka kapaciteten i den fabriken i Spanien än att köpa något bolag. För priserna har gått upp rätt så kraftigt på den här typen av bolag just nu.
Men vi snackar, vad pratar vi för produkter? Det är rödbetsbiffar till exempel, eller vad är det för någonting?
Ja, och du har ju Friggs, alltså varumärken Friggs och Markatta. Och hela det här hälsobefinnandet eller hälsotrenden, den har ju funnits där hela tiden. Men det har hänt någonting vad gäller europeiska marknaden. Nu börjar folk få upp ögonen för detta. Och det är mycket tal om just det här växtbaserade produkter. Så det hade blivit ett skifte, så som jag kan se det.
Men om man tar en sån som Midsona, vad är det som gör att inte de stora dagligvarujättarna tar och kopierar det här och gör detta istället?
Det är ju den största risken, och där gäller det då att ha starka varumärken. Och det gäller att de varumärkena sitter i konsumentens huvud, faktiskt. För att, precis som du säger, tar vi här i Sverige så kan ju ICA eller Coop lätt göra en sån produkt och sälja en egen varumärke. Men då gäller det att kunderna är så vana vid. Jag vill ha originalet, så att säga. Så varumärket är jätteviktigt på produkterna.
Mm. Kommer det vara så i framtiden, tror du också?
Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror det.
Vi tar ett annat bolag som vi har. Vi övergår till ett småbolag som vänder sig till andra småbolag. Det är Fortnox, tänker jag på. De har utvecklat sin finanstjänst på sistone. Vad händer härnäst?
Det som händer just nu i Fortnox, det är ju att de har börjat förvärva. De köpte Offerta för ett tag sedan, som är den här plattformen för exempelvis hantverkare att erbjuda sina tjänster till privatpersoner. Och det köpte nu då Fortnox. Och tanken där är ju att de kommer åt den kundbasen. De kan koppla Fortnox tjänster till de småföretagen som finns knutna. Och den här integrationen här kan bli hur bra som helst. Sen har de också kommit nya finansiella mål. Så de ska fördubbla snittintäkten per kund på 5 år. Nästan fördubbla den. Och också fördubbla antalet kunder. Så att det ser väldigt spännande ut från att vara ett litet, och det gick inte med vinst i början när vi började investera faktiskt.
När var det?
2009 någonstans, 8-9. Mm. Så vi har varit med väldigt länge i det bolaget.
Men om man är ett litet bolag och sen så ska de då fördubbla kostnaden för mig, är det trevligt?
Nej, men den stora fördelen med Fortnox, det är ju skalbarheten helt enkelt. I snitt använder varje kund knappt 2 av deras cirka 18-20 moduler. Skulle man bara kunna få varje kund att använda 3? Det krävs ju inte någonting mer av företaget, i princip inte. Det är någon försäljningstid bara, men i princip så är det ju helt skalbart. Så att den extra intäkten kommer ju rinna i princip rakt ner i staträkningen.
Det är ganska högt värderat, Fortnox. Hur tänker du där?
Nej, men det är högt värderat, det måste man säga idag. Och det finns många faktorer som det beror på. Det har blivit mer genomanalyserat, så det är fler större investerare in i det. Och man har fått upp ögonen för det. Men det har ju varit dyrt, om du backar bandet 1 år, eller 2 år, eller 3 år, eller 5 år, så har du aldrig kunnat säga att Fortnox har varit billigt. Och det har växt in i sin värdering. Och det är det som jag fortfarande tror på, att det här kommer att växa in. Men jag håller med att just idag så är det ju något överprissatt.
Mm. Ett annat innehav ni har i fonden är Mips, som är teknik för olika typer av hjälmar, kan man ju säga. Men ni har inte Hövding, och kan du förklara varför ni inte har det? Hur ni resonerar?
Ja, anledningen är att Hövding är ju mer ett enproduktsbolag. Mm. Antingen så lyckas man med den hjälmen eller så lyckas man inte. Och det bedömde vi att affärsrisken var för hög. Så därför så investerade vi inte i Hövding. Mips däremot, det ser vi mer som ingrediensbolag. För det är ju en teknik som man säljer till hjälmtillverkarna. Och man har ju kontrakt med 9 av de 10 största i världen. Man är marknadsledare trots att du bara har en 6% marknadsandel. Och sen så är de på väg in nu då på området safety, vilket alltså bygg. Och där har de fått en ny kund, första stora kunden utomlands i Storbritannien. Och det kommer vi se under andra halvåret här. Så att det ser väldigt spännande ut, tycker jag, för Mips framöver.
Det finns ju en amerikansk konkurrent som heter Wavecell, som också siktar in sig på cykel- och skidhjälmar då, som Mips gör bland annat. Hur tänker du där? En amerikansk konkurrent känns inte alltid så jättebra.
Nej, och Wavecell dyker upp då och då. Och ibland skrivs det någon artikel, det har kommit från en typ universitet. Men om man tittar lite bakom den här siffran så ser man kanske att den är mer eller mindre, alltså, om man får säga, beställd analys. Men de har liksom alltid kunnat bevisa tillbaka att Mips teknik är bättre. För det handlar väldigt mycket om en rotation av huvudet när man exempelvis ramlar på en cykel. Så det är inte själva slaget i sig, utan det är att huvudet ska vridas lite in i hjälmen. Och det är ju väldigt många års forskning bakom Mips teknik. Och de har patent, deras huvudpatent gäller i 10 år till ungefär. Och deras egna syn, alltså Mips syn på detta, det är helt enkelt att Mips ska vara det valet som alla vill ha. Alltså varumärket ska vara, det ska vara hjälmsäkerhet helt enkelt. Mm. Så att från och till när det kommer en rapport med Wavecell som tyder på att de är bättre, så påverkas kursen. Men oftast hittills har det varit bra köpläge att köpa Mips då på de dipparna.
Men nu är det ingen dipp precis.
Nej, nu är det ingen dipp. Och de har ju levt väldigt bra vad gäller cykelhjälmar under pandemin. Men som jag ser det så, bolaget var ju jättefint innan och sålde bra. Nu har de nått en högre plattform. Sen när folk kanske, när pandemin är över, vi kommer åka, ja, då kommer de cykla lite mindre. Men lägsta nivån tror jag har höjt, så att folk uppskattar att vara ute och ta sig cykel, exempelvis.
Men apropå aktiv fritid, ni har ju även Thule som gjorde satsningar på resväskor och sedan kom pandemin. Det var inte helt en 100% i timing, eller vad säger du?
Nej, resväskorna har de haft lite problem med nu i den här pandemin. De har klarat sig i sig bättre än traditionella tillverkare av resväskor, för att deras Thules resväskor är ju mer mot den aktiva fritiden än att bara sätta sig på ett flygplan. Men det har ju varit lite tufft. Men däremot har ju allt annat, både barnvagnens sidan och takräcken, takboxar och cykelhållare, vuxit på jättebra. Va? Och så, nu har de annonserat att den kommer med en ny produktkategori till hösten. Ska vara i butik 2022. Vi vet inte vad det är än. De kommer också höja sina finansiella mål. De har en försäljningstillväxtmål på 5% idag. Och det tror jag de kommer höja. Däremot är jag inte säker på att de kommer höja marginalmålet. För det har de på 20%. De ligger på 20%, vilket är väldigt bra. Mm. Och det är jag inte säker på att de kommer höja den faktiskt. Men det får vi se.
Jag tänker, när det är takbox, jag når inte upp till takboxen riktigt. Finns det någon så här har de några stegar eller så där på gång?
Inte vad jag vet faktiskt. De har ju jättemycket utveckling. De lägger ju 5-6% av försäljningen på produktutveckling. Mm. Och vi kan jämföra med exempelvis Autoliv som lägger runt 4%. Och det är ju, ser man mer som högteknologiskt bolag kanske på något sätt än Thule. Men de lägger väldigt mycket på detta. Så, och takboxarna, du har ju kodlås. Du kan skjuta dem fram och tillbaka, öppna från sidan. Du kan ha belysning i. Men just steg, det vet jag inte.
Men det finns sådana som man kan ta ner och öppna. För nu blir jag ju sån langare. Folk får ge mig stavar.
Ja, du kan skjuta takboxen ut mot kanten. Va? Ja. Och så öppna den från sidan. Jag vet själv, min takbox är ju fast och man står längst bak och öppnar den på kortsidan, vilket resulterar i att jackan brukar bli smutsig varenda gång. Mm. Så att det har hänt jättemycket på den fronten.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Om vi tar fondens sämsta innehav förra månaden, det var BHG Group. Säger du BHG Group? Nej,
jag säger BHG.
Ja, det är gamla Bygghemma.
Det tog ett tag bara för att ett tag så jag Bygghemma hela tiden. För det är ju gamla före detta Bygghemma.
Ja. Men du, vad säger du om att EQT är största ägare här med sina 20%?
Ja, men det tycker jag ser positivt ut. För jag tror att när de går in så är det, då har de en plan skulle jag tro. En långsiktig plan på hur, typ femårsplan, vad bolaget ska vara om 5 år framåt. Så att det verkar väldigt spännande, tycker jag, med en sån ägare, en stor ägare inne.
Mm. Och vad säger du? De har varit ute och de har gjort några förvärv. De har köpt Svenssons i Lammhult och de köpte Nest nyligen. Och så där. Vad ska vi tänka att de hittar på härnäst?
De kommer fortsätta förvärva på alla håll och kanter, för att det är en förvärvsmaskin. Och det andra är att genom att ha flera varumärken och större inköpsvolymer, då får du också ner inköpskostnaden. Och när du googlar på en soffa eller du googlar på en köksblandare, så skulle jag säga att uppemot 7 av 10 träffar på Google, det är då varumärken som eller varusajter som BHG äger. Men det är bara en som heter Bygghemma, det gamla, det finns bara en. Men sen kan det stå Chili exempelvis, eller som du sa, Svenssons i Lammhult. Det är ju samma grupp, va?
Så man kan tänka sig att det här kommer fortsätta ett tag framöver, eller?
Ja, jag tror det. Och de ligger ju på en typ hälften ungefär i penetrationsgrad jämfört med elektronikbranschen. Du pratar 25-30% sker på nätet, på elektronik. Och här ligger då BHG efter typ hälften på den nivån. Och det tror jag kan komma upp på samma nivåer. Och det säger bolaget också att de kan.
Men det är en helt annan sak att skicka elektroniska produkter kontra en soffa. Alltså, kan man förvänta sig att man kommer upp på de nivåerna?
Ja, bolaget säger det själva och jag tror de kan det faktiskt. Det finns ju ett nytt bolag på börsen som heter Rugvista och det är ju mattor som man säljer på nätet. Och då är det så att för att folk ska köpa en matta exempelvis, då ser de ju till att du får leverans ända hem till dörren. För du ska slippa bära den här tunga mattan. Och så får ju BHG också jobba naturligtvis med de här stora produkterna.
Men om vi tar Rugvista, gick ni in där vid introduktionen?
Ja, det gjorde vi. Vi fick en liten bit i Rugvista faktiskt.
Och hur har det gått då?
Den ligger ungefär kring introduktionskursen på 125 kronor. Och det är faktiskt rätt så bra tycker jag. För att många gånger på sistone har de här nyintroduktionerna rusat med 20-30% första dagen. Och har man då fått en liten andel i portföljen så blir det ju svårt att öka, för att då är kanske bolaget fullvärderat. Så jag ser det som faktiskt en styrka och en bra prissättning av aktien att den inte drar iväg samma dag som den noteras.
Men bara detta med möbler. Vi har ju också att Amazon som har kommit till Sverige. Det har i praktiken faktiskt funnits här länge. Men hur tänker du med den globala konkurrensen vad det gäller möbler och sådär?
Ja, vad gäller Amazon och kommentar Rugvista som exempel. De använder sig av Amazons plattform. Och det kommer öka helt enkelt. Så att det är bara positivt för Rugvista att mattorna kan säljas via Amazon. Men det är ju väldigt, väldigt hett på nyintroduktionen just nu. Och det kommer nya bolag nästan varje vecka. Så att man får vara lite försiktig. Men just Rugvista, de har en hög marginal när man tänker på att de ändå jobbar mot nätet. Och det är en fragmenterad marknad. Och de är små, men de är störst på den. Alltså mattor online helt enkelt.
Vad är din analys av att det kommer så många bolag till börsen just nu? Du sa att man måste vara lite försiktig. Hur väljer ni ut vilka introduktioner ni är med i och så vidare?
Ja, det gäller ju att först och främst titta på affärsmodellen och så lönsamheten. Och så bildas en uppfattning om, tror vi på detta om 5 eller 10 år? Och vissa bolag tackar vi nej till helt enkelt och vi inte tycker att det verkar så intressant. Så att det är en genomgång och det är vår... Alltså analysprocessen som vi går igenom på alla bolag.
Mm. Finns det något direkt som du kan säga, det här gick vi inte in i, det här tycker jag är bra att vi avstod?
Ja, det finns ett bolag, nu kommer jag knappt ihåg, Desino kanske, alltså tapet, plancher på nätet. Mm. Alltså som Rugvista, men de säljer plancher. Och det vi då inte förstod riktigt där, som vi tyckte var konstigt, det var detta att när man går in på nya marknader, då, så vilket de har gjort, då får de en jätteförsäljningsökning. Men frågan är ju sen, hur ofta byter man ut de här? För att om du har tagit ett nytt land och fått en bra penetration på det, hur blir tillväxten sen då? Och det tyckte vi att det haltade lite i den, så att då valde vi att inte investera. Mm.
Är det någon introduktion som ni har avstått ifrån som du har tänkt, det här var lite dumt, det här borde vi faktiskt ha varit med i?
Jag kommer inte ihåg just någon nu, men man missar ju vissa helt enkelt. Det gör man. Mm.
Vilken är annars den sämsta investeringen som du har gjort som förvaltare?
Ja, om det är den sämsta vet jag inte, men en av de sämsta det var ju faktiskt Loomis. Och det var ju så att kontanthanteringen och mängden kontanter växte ju, även med små siffror, men ändå. Och man skulle liksom tänka bort ifrån att se på Sverige, där vi bara använder egentligen kreditkort och sånt. Och det var liksom grundcaset att du har jättemycket kontanter. Det räcker att åka utomlands och betala en taxiresa så ser man att det här krävs kontanter. Men det rullade på, men det gick aldrig riktigt, riktigt bra. Va? Och sen kommer en ny investering, eller nytt affärsområde, Loomis Pay. Som då är en betalningslösning. Även både som ska hantera kontanter och kort och digitala betalningsmedel. Och då kände vi att här har Loomis helt enkelt på något vis frånträtt sin grundaffärsidé. Så att någonstans känner vi att de tror själva inte på att kontanthantering är framtiden. Så att där och då så var jag tvungen att kasta in handduken faktiskt. Mm.
Tålamodet tog slut eller?
Tålamodet tog slut där, ja. Det stämmer.
Har ni något annat betalningslösningsbolag eller vad det heter?
Nej, det har vi inte. Det har vi inte.
Nej. Och är det något område ni tittar på nu? Alltså... För det verkar ju vara ganska trendigt, eller vad säger du?
Ja, det är trendigt, men man kan väl säga att allt som har med digitalisering eller automatisering, alltså det är ju bara prat om det just nu. Va? Mm. Och här får man ju vara lite återigen försiktig, tycker jag. Mm. Så man inte köper gris i säcken. Mm. För allt som kommer ut på börsen är inte bra. Mm. Så är det.
Jag träffade en vän igår som hade ärvt 300 000 kronor och han var inne på att gå in i ett väldigt litet medicinteknikbolag. Jag behöver inte säga vilket, men det är lite make or break. Och så sa han, ja, men nu tar jag alla mina pengar där, 300 000 kronor. Och så sa jag tycker det låter lite binärt att tänka så, för att du kan ju också förlora alla pengarna. Men om du hade, nu har ju du gjort massa investeringar, vissa av de bolagen som du har är lite liksom dyra just nu. Hur skulle du, har du något råd om du har ungefär 300 000 kronor? Vad skulle du göra just nu då?
Jag skulle inte köpa ett sånt här binärt förhoppningsbolag.
Nej.
Det skulle jag inte göra.
Nej.
Nej, det var en väldigt svår fråga. Jag skulle, det beror ju på hur lång sikt. Vore jag närmare min pension eller nära pensionsåldern, då skulle jag väl ha bara en liten del aktier, tror jag faktiskt. Mm. Eller mindre del aktier. Men är man en ung, men man är 25 års ålder, så skulle jag absolut köpa brett helt enkelt på aktiemarknaden. Mm. När du, bara så man vet om att man ska ta ha dem imorgon, utan de, pengarna ska få jobba själva i massa år. Mm.
Har du något case där som du tycker, ja men det här då?
Nej, men jag hade aldrig köpt bara en aktie, utan det jag pratade om att köpa en portfölj.
Ja,
risken är för stor att köpa en enda aktie för så pass mycket pengar.
Ja. Du är ungefär vad jag sa också. Jag säger tack till dig Per Andersson från Spiltan Småbolagsfond för att du kom hit och var med i podden Affärsvärlden magasin.
Tack så mycket.